1003, Sveriges Radio.
De här jävla snubbarna kommer förmodligen att bli typ världens största rockband.
I'm part of the greatest band in the world. Am I happy with that? No, I'm not!
Planeterna stod rätt just då.
The bad boys of rock continue to live up to their name.
Man blir så ledsen över hur dåligt de verkar ha det mellan varandra.
Shut the fuck up, man. Get the fuck out of my band.
Den här lättsamma relationen som man kanske har med många kompisar, den gick i graven.
Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Oasis, rockhistoriens giftigaste syskonbråk. Jag heter Teresa Kristoffersson. Det är februari 94. En passagerarfärja rör sig över Engelska kanalens mörka vatten på väg mot den lilla hamnstaden Hoek van Holland. Det är sen kväll. Ombord trängs fans till fotbollslaget West Ham på väg till en bortamatch i Holland. De är klädda i vinröda och ljusblå färger och skrålar hejaremsor i baren. Stämningen är uppsluppen och ölglasen töms fort. I baren ombord på båten sitter också fem killar som i kontrast med supportrarna sticker ut. De har långt hår, slitna jeans, skinnjackor och t-shirts. Killarna har ett band. Nu är de på väg till sin första spelning utomlands. Liam, som är gruppens sångare, har aldrig varit utanför Storbritannien. Hans bror, gitarristen Noel, är mer berest. Nu sitter de och dricker whisky. Bröderna smågnabbas och pikar varann. De blir mer och mer berusade. Basisten Gwigsy och gitarristen Bonehead försöker handla i baren med en fejkad 50-pundsedel. De får en tillsägelse av en vakt. Nu är hela bandet rejält fulla. Killarna bestämmer sig för att dra till taxfree-butiken för att stjäla några flaskor champagne. När säkerhetsvakterna försöker jaga i fatt dem skrattar de bara och springer snubblande genom korridorerna. Liam går förbi det stora bordet in i kasinot. Han drar över det med armen och öser ner alla marker på golvet. Samtidigt en bit bort utbryter ett slagsmål bland några fotbollssupportrar. Varenda ljud av bråk drar till sig Liams uppmärksamhet. Han lägger sig i och börjar slåss. Fyra av bandmedlemmarna deporteras tillbaka till England när färjan lägger till i Holland. Noel vaknar i en hytt med en hink bredvid sig. Han har huvudvärk och undrar var de andra är. Det är första gången killarna i Oasis faller offer för sin egen självdestruktivitet. Men långt ifrån den sista.
Oh.
Det är mitten på 60-talet när irländskan Peggy Sweeney kliver in på en pub i Manchester. Hon är en smal 18-åring med kort frisyr och spetsig näsa som sällan varit utanför Irland. Pubben är rökig. Människor sitter i klungor och dricker öl. Då får hon syn på en man som heter Tommy Gallagher. Tommy har buskiga ögonbryn och genomträngande blick. Han är byggnadsarbetare och hobby-DJ. Peggy kommer från en fattig familj som lämnat bort henne för att uppfostras av katolska nunnor. Paret fattar tycke för varann. Deras äktenskap kommer att alstra två av världens mest kända rockstjärnor. Peggy och Tommy får tre söner. Storbror Paul och mellanbrodern Noel som är 5 år äldre än minstingen Liam. Familjen flyttar till förorten Burnage. Här finns täta lingor med rödbruna kedjehus i tegel från 40-talet. I ett av de smala husen med en blå dörr och en oklippt gulnad gräsmatta växer syskonen Gallagher upp. I vardagsrummet står pappa Tommys skivbackar.
Han var väl kanske den som förde in musiken i deras liv.
Det här är journalisten Johanna Svanberg som när det begav sig skrev för den legendariska musiktidningen Pop.
Han var DJ och de följde med när han jobbade tydligen ibland och lyssnade väldigt mycket på den gamla musiken han spelade som väl var så här klassiskt 60-tal. Dum,
dum, dum. Syskonen Gallagher har mörkt hår och spetsiga näsor. Liam är längre och har ett smalare ansikte än sin bror Noel. Men de båda liknar sin pappa Tommy. När han styr dansgolvet från DJ-båset får de sitta i baren och dricka Coca-Cola med sugrör in på småtimmarna. Men det är långt ifrån lyckliga stunder med musik som ska prägla syskonen Gallaghers uppväxt.
I bröderna Gallaghers hem så finns det ju mycket musik och det finns stor kärlek till mamman.
Det här är musikfantasten och journalisten Joakim Rydström som har följt Oasis sedan början av 90-talet. Joakim berättar om bröderna Gallaghers barndom.
Och sen så finns den här våldsamma pappan å andra sidan som hela tiden hovrar över allting som ett hot.
Det är sen kväll. Men från många fönster längs Ashburn Avenue lyser det fortfarande. Från Gallaghers hus hörs skrik. En kvinna är rädd. En man ryter. Bröderna Liam och Noel kommer ut. Smäller igen ytterdörren bakom sig och hoppar på varsin cykel. De orkar inte vara hemma.
Deras pappa var ju ett as som misshandlade mamman, misshandlade Noel.
Det är en otroligt intressant komplexitet som föds där tror jag. Att man å ena sidan har en stark kärlek till sin mamma och en stark samhörighet. Men sen så finns den här hotfulla pappan som bara hela tiden kommer in och förstör den här tryggheten.
Både Noel och Liam har börjat stamma. De får svårt att hänga med i skolan. Noel skolkar mer och mer. Liam har hett temperament och hamnar ofta i bråk med lärare och klasskamrater. Det blir 80-tal. Bröderna drar runt i Manchester och umgås i kretsar där det är vardag att begå brott. Noel och Liam sniffar lim, snor cyklar och gör inbrott. Bröderna lever i ständig rädsla för sin pappas raseriutbrott. Liam berättar i Supersonic hur det var att se sina bröder bli slagna.
If you're seeing something abusive, you know what I mean? All right, the abuse is getting done to someone else and obviously it's terrible for that person and that, but watching it is equally as mad, you know what I mean, as mental, you know what I mean, or it can be just as bad, you know what I mean.
Det har blivit 1986 när Peggy till slut bestämmer sig för att lämna Tommy. En kväll, när han är på fest, tar hon med sig sina tonårssöner och flyttar till ett nytt hus. Allt hon lämnar kvar hos Tommy är ett par bestick. Peggy tar flera olika jobb, bland annat i en skolmatsal och på en kakfabrik. Syskonen Gallagher är ofta ensamma hemma.
Men nej, men det är deprimerande. Norra England är deprimerande. Jag tror inte liksom att de stora drömmarna och framgångarna föds så mycket där mer än att jag vill härifrån.
En kväll, när Noel bänkar sig framför musikprogrammet Top of the Pops, förändras hans liv för alltid. Blinkande lampor snurrar i olika färger över scenen där popbandet The Smiths framför en ny låt. Till vänster i rutan står en smal figur med mörkt hår och lugg över ögonen. Det är gitarristen Johnny Marr. Noel kan inte sluta sig från tv-rutan. Drömmen om att bli musiker kommer snart att föra bröderna samman. I boken The Last Party beskriver journalisten John Harris mamma Peggys oro. Det har varit bråk hemma hos familjen Gallagher. Liam och Noel sitter i soffan. Mamma Peggy tittar på dem med bekymrade ögon. Hon undrar vad det ska bli av hennes stökiga söner. Men Liam har redan bestämt sig för att han en dag ska göra henne stolt. Han ska bli känd. Noel har lånat sin pappas gitarr och stängt in sig på sitt rum som han delar med lillebror Liam. Över hela golvet ligger papper utspridda. Noel har börjat skriva låtar, enkla ackordföljder som han spelar om och om igen.
Att verkligen vilja göra någonting och sen genomföra det är ju otroligt svårt.
Det här är Gabriel Rudin som sjunger i popduon Junior Briel som han har med sin lillebror David. Precis som Noel minns Gabriel drömmen om att bli en rockstjärna.
Det kändes väldigt, väldigt en tuff uppgift, man ska kalla det. Och bara som en dröm väldigt länge. Innerst inne visste man ju hela tiden att det här kommer inte gå. Det är helt omöjligt.
Både Liam och Noel blir avstängda från skolan under tonåren. Efter skilsmässan har bröderna fortfarande sporadisk kontakt med sin pappa. Ibland jobbar de extra på hans byggfirma. På bygget hamnar de i långa konflikter med varann som gör att de måste jobba över för att hinna klart. Bröderna bråkar i bilen på väg hem om vems fel det är att det blivit så sent. De äter middag under tystnad. De säger inte godnatt till varandra.
Liam kunde komma hem och liksom bara så här kissa ner Noels skivspelare. Bara för jävlas med honom.
Liam och Noel bråkar om allt. Liam provocerar och säger att Noel är töntig och ordningsam. Vid ett tillfälle rispar han sönder hela Noels skivsamling. Efter att ha blivit utkastad från skolan tar Noel olika ströjobb som hantverkare och städare på barer och nattklubbar. Men han hittar snart ett annat sätt att försörja sig på. Det är slutet av 80-talet och Acid House-vågen sveper in över England. Musikscenen i Manchester sjuder. Noel blir stammis på The Hacienda som ligger i hörnet av Whitworth Street och Albion Street. Härifrån strömmar pulserande dansmusik. Utanför köar folk i färgglada magtröjor och solglasögon.
MDMA och house förändrade ju liksom mode och estetik väldigt snabbt.
Det här är kulturjournalisten Andres Locco som startade tidningen Pop. Andres beskriver klubbkidsen på The Hacienda.
De utsvängda jeansen som helst skulle vara de vansinnigt utsvängda. De var inte bara utsvängda, de var liksom baggy hela vägen och sen extra utsvängda. Runda, stora, färgglada kickers, dojer, långt hår. Bara det var långt så var det skitbra, men så noga huvud. Och gigantiska baggy oversized tröjor, små peruanska mössor. Knarkigt som fan.
Musiken som spelas är en blandning av indie-pop, psykedelisk musik och acid house.
Hacienda i Manchester var ju sannolikt den ballaste platsen som har existerat i Storbritannien någonsin. De som fanns där och de som kom dit, det var ju liksom nästan liksom alla som var någonting eller som blev någonting.
Till Hacienda kommer bandmedlemmar från The Charlatans, Stone Roses och Happy Mondays. Här träffar Noel Craig Gill, trummisen i rockbandet In Spiral Carpets, som gjort något av en kometkarriär. Craig berättar i den irländska dokumentären Gut om när den unga, kaxiga Noel vid ett tillfälle gör en audition för att bli bandets sångare.
Our keyboard player gave him this track that he just wrote. And Noel got the lyrics and started reading them. He got a few lines down and just went, started laughing. He said, this is rubbish. Who's wrote this? I could do better than this.
Noel får inte jobbet som sångare i Inspired Carpets. Istället får han bli bandets roadie. I betalning får han 3 pund om dagen och nudlar att äta. Nu får han känna på livet som rockstjärna. Inspiral Carpets turnerar i hela världen. De reser till Sydamerika och USA. Noel, som knappt varit utanför Manchester, får se hela världen genom turnébussar, barer och hotellrum. Det har hunnit bli 1988 och snart ska han åka hem till Manchester. Han ringer hem och pratar med mamma Peggy. Noel berättar om samtalet några år senare i talkshowen Parkinson.
I was on tour once and I called my mum and I said where's Liam and she said he's rehearsing. What? He's in a band and I was like he's in a band. And then she said he's the singer and I was like he's the singer in a band. It's like it must be diabolical.
Liam har startat ett eget band som heter The Rain.
Noel kommer tillbaka och hör det här bandet och tycker det är skitdåligt och tycker framförallt att Rain är ett jättedåligt namn på ett band. Så han kommer dit och säger så här, nej men det här bandet är inget bra, ni ska spela mina låtar istället och vi ska heta Oasis.
Det nystartade bandet Oasis hänger i replokalen varje dag. På de vitmålade tegelstensväggarna hänger affischer med The Beatles. En brittisk flagga är målad direkt på väggen. På golvet ligger ölburkar och cigarettfimpar.
De har så stora, dammiga, skräniga, söndersprängda högtalare. Och Noel hade stor, så supercrankad Marshall-förstärkare. Och så han hade nog inte en Les Paul utan någon form av Les Paul-kopia.
När Oasis inte repar går de till skivbutiken i Burnage, bläddrar bland LP-skivorna och drömmer om att bli rockstjärnor. Gabriel Rudin minns känslan av hur det är att spela i band och vänta på att det ska lossna.
Man tog alla chanser man kunde få, åka på alla gig, fick ofta betala själv för att få spela. Och bara lasta in alla i en buss och åkte någonstans och så var det 10 pers där för att man ingen visste vilka man var såklart.
Noel och Liam har klippt frisyrer inspirerade av Stone Roses och The Beatles. De har lugg ovanför ögonbrynen och långa polisonger. Oasis-killarna beter sig som rockstjärnor. Men de är panka och arbetslösa. Deras instrument är i dåligt skick. Noel har en gitarr som man hela tiden måste stämma medan de spelar. Oasis gör spelningar på lokala pubbar i Manchester och andra närliggande städer. De skickar ut demokassetter. Men det stora genombrottet de väntar på kommer inte.
De hade ju kajkat runt länge och inte fått någon uppmärksamhet alls. Och då händer det liksom.
Oasis delar replokal med ett annat Manchesterband. Det är tjejerna i gruppen Sister Lovers. Sister Lovers har fått en spelning på klubben King Tut's i Glasgow. Killarna vill hänga på men har inte ett pund att resa för. De skramlar och lyckas till slut hyra en van.
De följer med för att åka och spela i Glasgow. Och det de gör är att de helt enkelt bara sätter sig själva på scenen trots att de inte är inbokade att spela.
Golvet på King Tut's är klibbigt. Det luktar svett. Rök är kvar i luften från kvällen innan och några få personer står framför scenen med en öl i handen. Oasis spelar inför en handfull personer. Men bland de få som är där befinner sig en person som ska bli avgörande för gruppens framtid.
När de spelar där så sitter ju Alan McGee i publiken.
Alan McGee är en tunnhårig, skotsk man med runda, tonade glasögon. Men han är inte vem som helst. Alan McGee driver det mytomspunna skivbolaget Creation.
Han har ingen anledning att vara där överhuvudtaget, men han råkar vara där och han råkar höra bandet.
Alan McGee blir golvad av killarna från Manchester. När de spelar låten Bring It On Down flyger en tanke genom hans huvud.
Om han nailar solot, då signar han. Och det gör han ju, då Noel nailar solot, och det är till och med därför han signar han. Så att den där spelningen gör ju att de får ju hela världen.
Efter kvällen på King Tut's i Glasgow går allting fort.
Oasis kändes från första sekund som, wow, de här jävla snubbarna kommer förmodligen att bli typ världens största rockband.
'93 ser Alan McGee till att Oasis ger sig ut på sin första egna turné. Och det är nu de får en spelning i Amsterdam som slutar redan innan bandet stigit av färjan. Syskonen Gallaghers bråk och stök med fotbollssupportrar på öppet hav ger bandet ett rykte de aldrig kommer kunna skaka av sig.
Det fanns ju något lätt masochistiskt i att ha längtat efter proper jävla rockstars.
Det är en vårkväll i Glasgow. På hotellet Fort Crest befinner sig den unga rockjournalisten John Harris från musikmagasinet NME. Han har väntat länge. Det är nästan midnatt när han får träffa Liam och Noel. Trion slår sig ner i hotellrummet. John startar sin bandare. Han har många frågor till bröderna, men konversationen kommer snabbt in på det inställda gigget i Amsterdam. Noel är märkbart irriterad på sin bror.
Rock and roll is going to Amsterdam, yeah. Doing your gig, playing your music. That's rock and roll.
Han säger att rock and roll är att faktiskt genomföra sina konserter, inte schabla bort dem.
And that's all it is, sir. That's the way we are, the way I am. I always go out and I meet some bullshit fucker or whatever.
Liam försvarar sig. Han säger åt Noel att inte ta det så allvarligt. Han tycker att hans storebror borde slappna av.
Right, well, if you're proud about getting thrown off ferries, then why don't you go and support West Ham? Get the fuck out of my band.
Noel avbryter och ber Liam att hålla käften. Till slut säger han, ut ur mitt band. Bröderna kan inte sluta bråka.
Fuck up, man. These lot think... Am I gonna have to say this, but are you gonna show up?
Intervjun publiceras i NME. Bröderna som slänger käft och bråkar fascinerar hela Storbritannien.
Redan i tidiga intervjuer, de gjorde ingenting för att göra det på någon annans villkor, utan de gick hela tiden in och gjorde på sina villkor. Så de framstod ju som det här supercoola bandet som bara hade så mycket integritet och som var så mycket bara så här, det är vi, och gillar ni inte oss, far åt helvete. Det var ju den typen av grej de kom in med, och det tror jag liksom att många kände att det var väldigt häftigt och väldigt coolt att det fanns ett sånt band som gjorde det på det sättet.
Förutom bröderna Gallagher består bandet av basisten Gwigsy, kompitaristen Bonehead och trummisen Tony. Men det är Liam och Noel som får all uppmärksamhet. Trots att de beter sig som olydiga barn verkar de med sin attityd och iskrå genomborrande blickar ha en magnetisk dragningskraft. Inte minst Liam.
Han är ju väldigt snygg. Alltså när man ser gamla bilder på honom, det är ju sinnessjukt hur snygg han är. Ingen har någonsin varit så snygg med en unibrow heller.
Liams jävla blick och lugg och cheekbones och attityd och swag är ju liksom Elvis-perfektion.
We'll be right back. Oasis blir en snackis redan innan debuten. 94 kommer deras album Definitely Maybe. Det tar direkt första platsen på den brittiska topplistan. Bröderna Gallagher får gästa The Late Show.
Our next guests are a great rock and roll band from Manchester, England, whose CD, I have a copy of it right here, called Definitely Maybe, is the fastest selling album in Britain's history. Please welcome to the program Oasis.
Maybe I don't really want to know how you got in grows, 'cause I just want to fly.
Soundet golvar både lyssnare och kritiker. Oasis-fanet Joakim Rydström igen.
Vi sparkar in din dörr, vi slår på alla ljud på högsta volym och sen så spelar vi så hårt så att du fastnar i soffan du sitter i, för du kan inte resa dig upp för att vårt motstånd med ljud är så högt.
Några år tidigare har band som The Verve, Blur och Suede slagit igenom i Storbritannien. De utgör stommen i det som kallas för britpop. Dit räknas också Oasis. Men samtidigt står de för något helt annat.
Oasis are being hyped as the best band around at the moment, but they do have a reputation for trashing hotels.
Liam och Noel gör en intervju med BBC i ett hotellrum. Reporten Zoe Ball bär en stor gubbkeps och en Adidas-jacka. Hon är märkbart exalterad över att få intervjua stjärnorna. Bröderna Gallagher sitter i skräddarställning i en säng med skorna på. Noel har solglasögon på sig. Liam inleder intervjun med att gäspa Zoe Ball rakt i ansiktet.
We just want to be the biggest band in the world.
As big as we can be.
Today, for today, and that is it, end story.
Sen kommer de in på låten Cigarettes and Alcohol.
It's not glorifying.
It's not saying go on.
It's not glorifying drinking or cigarettes or smoking. It's a feeling that you get when you're on the dole and you've got no money, maybe to escape from your surroundings, that maybe all you have is cigarettes and alcohol. And that's...
Liam säger att låten inte glorifierar supande. Den handlar om känslan av att vara punk, när alkohol och cigaretter är det enda man har. Budskapet och attityden ger Oasis en status av att vara äkta. Bröderna Gallagher har på bara några månader gått från att vara små kriminella tonåringar från Manchester till rockstjärnorna som alla vill vara. De har gjort en klassresa mot alla odds.
När fotbollsspelare och rockband, så de traditionsenliga yrkena i sammanhanget, gör det, så är det i en brittisk kontext en fullständig världssensation. För det händer så jävla sällan.
Planeterna stod rätt just då. Deras väldigt lättillgängliga låtar, deras klädstil, deras attityd, deras ändå lekfullhet och deras bråk. Det fanns så mycket som gjorde att de blev helt rätt.
På kort tid både skapar och lever Oasis-myten om sig själva. Deras musik blir som en rörelse. Det är som att en hel generation känner igen sig i texterna om att vara ung, punk och frustrerad. Om att bo på en plats och drömma sig bort och längta efter något annat.
Deras fem bästa refränger, om man har sett dem live någon gång ihop med en publik, så är det bara, då fattar man ju vilken kraft det finns i den typen av refränger. En grej som jag tycker också är väldigt kul med den här tiden, det är ju att Noel var så otroligt stort fotbollsfan. Han hittade ju en samhörighet i fotbollsläktaren. Och den samhörigheten han hittar på fotbollsläktaren är ju så uppenbart någonting man också hör i musiken. Att den typen av refränger som sjungs på en fotbollsläktare är ju exakt den typen av refränger som Noel skriver till sitt band sen.
Columbia Hotel i London är en bländande vit byggnad med stora pelare mitt emot Hyde Park. Klockan är 6 på morgonen när det plötsligt börjar flyga ut möbler från ett fönster. Stolar, bord och krukväxter landar nere på gatan. Tills en prålig Mercedes får motorhuven förstörd. När polis kallas till platsen har Oasis redan hunnit sticka.
Oh my, det här kommer inte att sluta. Bra!
Bröderna lever ut sina rock'n'roll-drömmar med vilt festande, droger och sex. I brittisk press är det ständigt nya rubriker om slagsmål och sönderslagna hotellrum. Samtidigt turnerar bandet och skriver nya låtar till ett kommande album.
Alltså resan från album 1 till album 2, Ja, det är klart den är skakig. Och om man då som Noel Gallagher väljer att kombinera detta med kilovis med kokain. Och kokain har vi lärt oss är en utmärkt rockdrog under en väldigt, väldigt, väldigt kort period. Efter några månader så är man fucked.
Hösten 94 flyger Oasis över Atlanten för att göra sina första spelningar i USA och lansera sig på den amerikanska marknaden. Ett stopp är på Los Angeles hippaste klubb, Whiskey A Go-Go. Det är en röd byggnad på Sunset Boulevard med en stor neonskylt över entrén. Det är utsålt. 500 personer trängs i publiken. När Oasis ställer sig på scenen anar ingen att spelningen kommer att beskrivas som en av rockhistoriens sämsta. I dokumentären Supersonic syns Liam längst fram på scenen i en stor, randig skjorta. Han spelar Lloyd på en tamburin. De andra bandmedlemmarna rör sig fram och tillbaka över scengolvet och kollar ner i marken. Publiken inser snart att något inte står rätt till. Killarna har misstagit speed för kokain. De har inte sovit på över ett dygn och blivit utslängda från en radiostation efter att ha svurit för mycket. Inför spelningen har bandet knappt soundcheckat. De spelar fel. Musiken är i otakt och Liam byter ut ord i texterna. Hans pupiller är enorma. Publiken står handfallen och ser på. Under hela spelningen jävlas Liam med Noel. Han tar mer speed bakom en förstärkare och låtsas sedan onanera mot sin bror. Till slut slår han en tamburin i Noels huvud och lämnar scenen innan spelningen är klar. Under hela USA-lanseringen har bröderna grälat. Men efter spelningen i LA hoppar Noel av och lämnar bandet på stående fot. Han reser till San Francisco där han har träffat en tjej under ett turnéstopp. Till slut lyckas bandet lokalisera honom och reser tillsammans hem till Manchester. För trots bråken kräver Oasis två Gallaghers. En karismatisk sångare och en genialisk låtskrivare.
Hela tiden så är jag Liam med den här oberäkneliga, superjobbiga personen som man är livrädd för att han bara ska snappa och göra något sjukt, vilket han ju oftast gjorde. Och det verkar som att det också var stor anledning till varför de bråkade så mycket. Den dynamiken blir väldigt spännande för att Liam fattar att så här, ni är ingenting utan mig. Och jag tror att Noel lite grann också fattar att så här, vi behöver Liam där framme.
Hemma i England fortsätter arbetet med den andra skivan. Men det är bråk, även i studion. Noel arbetar hårt, men hans bror fokuserar på annat. En kväll drar Liam med ett gäng på efterfest i studion. Han berättar om händelsen i BBC:s dokumentär Don't Look Back in Anger.
I probably did bring a few people back. So I thought we were a rock and roll band, you know what I mean? I thought anything goes in Oasis, you know what I mean? Obviously other people had rules, you know what I mean?
Ett dåligt skämt urartar till ett våldsamt slagsmål. Möbler välts omkull. Instrument blir sönderslagna. Bröderna Gallagher i Supersonic igen.
Shit was getting damaged. There was like fucking smashed windows and shit. The whole studio got smashed to pieces, the fucking living room, the TV, everything just got fucking blitzed.
Det slutar med att Liam slår Noel med ett baseballträ.
Man blir så ledsen över hur dåligt de verkar ha det mellan varandra. Jag menar, jag har ju bröder själv, så kan vi inte göra. Alltså, man kan inte ha den typen av relation med en familjemedlem. Men det märks att så här, nej, men de verkar ha gjort grejer mot varandra som inte går att reparera. Och de måste tyvärr jobba ihop.
Liam och Noel slutade ganska snabbt att göra intervjuer tillsammans. För det gick inte.
Anders Locko, som träffat Oasis flera gånger, minns en intervju på en turnébuss i Stockholm.
Om jag satt bredvid Liam och intervjuade honom, så satt Noel liksom allra längst fram i bussen. Men han hör. Så att de börjar bara skrika till varandra på en gång.
Det börjar ryktas att bandet ska splittras.
The supergroup Oasis is apparently on the verge of breaking up.
It's been strongly rumored that the band Oasis is to split up.
Mitt i kaoset lyckas Oasis färdigställa sitt andra album What's the Story, Morning Glory. Det är ett album som tar bandet till nya, oanade höjder. I USA rapporterar MTV.
One year ago, Oasis was thought to be part of a fleeting British invasion here in America. But 1996 has proven them to be more than that. With their second album, What's the Story, Morning Glory, the lads have secured platinum success stateside. And if you ask them, deservedly so.
We're not arrogant. We just believe we're the best band in the world.
Singlar som Don't Look Back in Anger, Some Might Say och Roll With It klättrar högt på listorna. Men på albumet finns också en låt som kommer att bli en av världens mest spelade. Den kommer ge upphov till otaliga covers, skrålande på efterfester och fylla gatumusikanters bössor.
Just där och då tyckte man att det var världens bästa låt. Och jag tror att en av anledningarna till att man också älskade den så mycket var att den var så lätt att spela, tyckte jag. Så, för att man liksom, det var en låt som var otroligt relaterbar.
Till en början sprids ett rykte om att Noel skrivit låten till sin dåvarande flickvän, Meg Matthews. För att inte göra henne besviken säger Noel att det är sant. Långt senare berättar han hur den verkligen blev till i radiostationen Sirius XM.
And that song started off, it was called a fan one night after a gig gave me earnestly put this thing into my hand and she closed it and she said, "That's your wishing stone." And I was like, "Oh right." She said, "You should write a song about that." And I was like, "Okay, can you let go of my hand?" And I wrote this song and the title was Wonderwall, for a long time was called Wishing Stone, and I thought it's a bit fucking, I don't know about that.
Wishing Stone kommer senare att bytas ut till Wonderwall efter en skiva av George Harrison från The Beatles. Noel fortsätter berätta i Sirius XM.
And of course for the next 10 years I was like, "What's a Wonderwall?" It's like, fucking idea.
Sounded right.
I have no idea, but I'm going to be able to afford one very soon.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say.
Strax norr om London sommaren 96. I Nebworth Park vallfärdar människor över en gigantisk gräsmatta som hängnats in. Under två kvällar kommer de mest hängivna fansen att tävla om platserna längst fram vid scenkanten. Över 200 000 människor är på plats. Uppmärksamma besökare hör plötsligt ett surrande ljud. I luften kommer en helikopter som sen sänker sig över scenen. Oasis har anlänt. Snart kommer bandet utspringande och börjar sparka ut gigantiska upplåsbara fotbollar över publiken. Liam har en vit jacka med bälte i midjan, rak lång lugg och solglasögon. Noel är också klädd i vitt. Han berättar om konserten för BBC.
It felt that everything was leading up to something that was going to define not only the size of the band but what British pop music was about.
Liam står stilla med armarna bakom ryggen och sjunger. Publiken blir ett hav av svettiga kroppar som gungar och sjunger med. De två konserterna i Nebworth är piken på Oasis karriär. Borta i bråken ryktena och rubrikerna om att bandet ska splittras. Brittiska Channel 4 rapporterar.
Quarter of a million devotees flocked to see Oasis at Nebworth over the weekend, and by all accounts it was an impressive event. It's estimated that the two concerts grossed £5.5 million. Radio stations in 34 countries broadcast them live, and 150,000 t-shirts were sold to adoring followers.
'97 släpper Oasis sitt tredje album Be Here Now. Albumet säljer i över 400 000 exemplar redan första dagen. Återigen rosas bandet av kritiker. Men det finns även röster som påpekar att storhetstiden kanske är på väg att ta slut.
Många kritiker påpekar ju plötsligt att det kanske inte låter så bra längre och refrängerna kanske inte är så bra som de en gång var.
Utåt sett håller Oasis skenet uppe. I en intervju med MTV pratar Noel om framgångarna och drivet efter mer.
Listen, I've got £87 million in the bank. I've got a Rolls Royce. I've got 3 Stalkers. I'm about to go on the board at Manchester City. I'm part of the greatest band in the world. Am I happy with that? No, I'm not. I want more.
Bakom kulisserna är det inte lika lätt för gruppen som kallas för världens bästa rockband. Manchester hör nu till det förflutna. Killarna bor i London. De flyger privatjet och kör Cadillac.
Om man är störst i världen så representerar man helt plötsligt där man precis bråkade mot. De ville ju göra en typ av musik som kom underifrån och slog ut allting. Och när de då var högst upp på listan, det enda de kunde göra var att bli nedpetade från toppen.
Fram tills nu har bråken och det hårda festlivet gett killarna från Manchester en ikonstatus. Världen har längtat efter riktiga rockstjärnor. Men under det sena 90-talet avlöser skandalerna varandra snabbt. Oasis stjärnstatus börjar ifrågasättas. BBC rapporterar:
Oasis star Noel Gallagher has aroused new controversy by saying that taking drugs is as normal as having a cup of tea.
En kortklippt Noel står omringad av journalister och gestikulerar vilt.
And it's all about honesty at the end of the day. If he's done that, fair enough. Everybody does it. You do 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 it. And you do it. He doesn't do it.
He was immediately condemned by politicians, with one minister calling him a spoilt brat.
Ett år senare gör Oasis sin första turné i Australien. Men bandet hinner inte ens landa innan de försatt sig i ännu en skandal.
The bad boys of rock continue to live up to their name. Oasis has flown into Australia straight into controversy. Brothers Liam and Noel Gallagher accused of harassing staff and passengers on their flight into Perth. The airline is threatening to ban the group. Federal police have been asked to investigate.
En barbröstad Liam svarar på kritiken utanför en restaurang med en cigarett i mungipan.
I don't give a flying what comes in because I'll tell you kids, I'd rather walk.
Andres Locco träffar bröderna Gallagher på Sturecompagniet i Stockholm i samband med en spelning.
Liam och Noel hade haft ett vad där Liam lovat att han skulle vara nykter i 20 dagar under turnén. Detta var den 21 dagen. Så han var full som en kastrull. Plötsligt så, verkligen, så säger någon bredvid mig: fan vad Liam limmar på din tjej. Och styrkt av lite gin förmodligen, så går jag fram till honom: hej Liam, så, vi har träffats en miljard gånger, så här, sluta, get off me bird, eller vad jag sa.
Liam ger Andres en lång, iskall blick.
Jag var så här: vad fan, skärp det. Så jag slog till hans stolasögon som han hade i pannan och var så här: just stop.
Andres och hans tjej sätter sig på andra sidan bordet. Då händer något som får hela lokalen att stanna upp. Liam har rest sig.
Han kastar sig över bordet. Bara så, bam! Och slår till med min knytnäve i nacken. Man fick stå ut med liksom mycket jävla spott och spe och attityd. Och liksom två fingrar i luften konstant hela tiden i deras närhet.
Oasis fortsätter att bete sig som karikatyrer av rockstjärnor. Men de är inte längre unga stjärnskott. Dessutom ger rivaliteten och osämjan mellan bröderna Gallagher sig påmind igen. År 2000 spelar Oasis på Hultsfred. I flera partier av spelningen blir det tyst. Det är när Noel ska sjunga. För han är inte där. Joakim Rådström står i publiken.
Då spelar de Acquiesce. Så den Noel sjunger i frängen. Då vände sig Liam demonstrativt med ryggen mot publiken. Och så stod bandet bara och spelade den här ganska raka, tråkiga refrängen.
Liams och Noels angrepp mot varandra blir allt mer personliga. Oasis är på världsturné igen. De ska spela i Barcelona. Men den nuvarande trummisen, Alan White, skadar armen. Gigget blir inställt. Istället spenderar de kvällen på en uteservering. De blir fulla och börjar tjafsa. Och den här gången får Noel nog. Bara några månader tidigare har han fått en dotter. Nu säger lillebror Liam att han tvivlar på om barnet verkligen är hans. Noel attackerar Liam. Han slår honom rakt i ansiktet så att läppen spricker. Blodet rinner över tröjan och ner på gatan.
Att det har funnits en typ av outredd konflikt mellan dem i grunden har ju gjort att när de väl slår igenom och saker börjar stå på spel och det är mycket stora pengar och det är vilken identitet ska vi ha som band. När de kommer dit så kommer de ju dit med en outredd konflikt i grunden som är väldigt personlig.
Noel berättar i tv-programmet Parkinson vad han tror är anledningen till bråken.
We don't like authority figures very much, me and Liam. And I guess because everybody in the band kind of directs everything towards me because I am, for want of a better word, kind of seen as the leader. I think Liam rebels against that. Do you know what I mean?
Right.
And that kind of causes friction between us.
Efter Barcelona avbryter Noel turnén. Han kommer sen tillbaka. Men den här gången verkar det inte finnas något sätt att reparera sprickan mellan bröderna. Oasis fortsätter att turnera. Men de reser på separata turnéflyg och bussar. Noel berättar i portugisiska SIC.
Well, we have two buses now. Liam has his own bus. I have a bus.
You think that's required?
Oh, absolutely.
Den här lättsamma relationen som man kanske har med många kompisar, den gick i graven. Där någonstans när vi börjar med den här grejen.
Gabriel Rudin som spelar i Junior Briel tillsammans med sin bror David vet hur påfrestande ett liv som artist kan vara för en syskonrelation. Även om Junior Briels språk inte är i närheten av Oasis-brödernas påhopp och slagsmål finns det likheter. Som att Gabriel spenderar nästan all sin tid tillsammans med sin 6 år yngre bror.
Jag är fortfarande storebror liksom så. Så jag har ju väldigt svårt att om han ska ge mig sitt avancerade tips i hur jag ska göra vissa situationer som han gärna gör. Så kan jag ibland ha svårt att ta åt mig av de tipsen. För den här killen är ju en liten skit liksom. Ofta har det med låtar att göra. Och hur det ska vara i låtar och vad man ska säga där och ja. Och sen kan det leda till andra saker också. Eller vad man ska ha för jacka, om jag ska ha den här jackan, vilken jacka ska du ha? Alltså såna där grejer som är så barnsliga, men sen så ja, sen blir det allt efter ett tag och då stämmer ingenting längre.
För det mesta kommer bröderna Rudin ändå överens. Och de har gjort en pakt.
Det är en tyst överenskommelse vi har att jag vet inte vad som ska ske för att vi skulle sluta.
I en intervju i NMI från 2005 berättar Noel att han utövar psykisk manipulation på sin bror som ett sätt att få honom att undvika bråk och istället göra som han vill. Han säger att han läser honom som en bok, spelar honom som ett flipperspel. Vid ett tillfälle gör Liam ett tv-framträdande i irländska The Pat Kenny Show. Han har mörka solglasögon och polisongerna är längre än någonsin. Håret hänger ner över ansiktet och han smackar på ett tuggummi. Pat Kenny frågar varför han kommit ensam.
What about Noel? He's not here tonight. People will have noticed.
I think he's just, you know, taking
just happy to stay
at home. Taking a back seat, yeah. Plus he's lazy and he's probably got an hangover from last night.
Relationen är körd i botten. Bröderna pratar inte med varann. Konflikterna och rivaliteten som sträcker sig från den tidiga barndomen har blivit en myt och en del av bandets identitet. Men ändå fortsätter de att göra musik ihop. Mellan åren 2000 och 2008 släpper Oasis 4 album. Även om skivorna säljer i miljonupplagor kallas Oasis inte längre för universums bästa rockband.
Det måste ju finnas något spår av den forna genialiteten. Men nej. Alltså, ingenting.
Det var ju dålig musik helt plötsligt som det inte hade varit tidigare. Så det blev som att jag hade blivit av med allting som Oasis stod för. Jag hade blivit av med den här anledningen till varför jag älskade det här bandet. Det är ingenting av det fanns ju kvar. Det var ju som en dålig relation som hade tagit slut på något sätt.
De kaxiga bröderna Gallagher möts inte längre av jubel. Tiden då Oasis lyste starkare än någon annan stjärna på britpophimlen är förbi.
Varför släpper ni ens ett fjärde album? Vad håller ni på? Vem ska ha det här? Det här är en jättedålig skiva som ni bara släpper för att tjäna pengar på den. Det var ju där man kände.
2008 släpper de Dig Out Your Soul. Men deras sound har förändrats. Tidningen Uncut skriver om det som ska bli Oasis sista album någonsin. Att det låter som en självbelåten Noel tagit ledigt en eftermiddag för att låta resten av bandet göra klart skivan. Borta är idealismen och bandets strävan. Istället är det en monoton, energifattig uppvisning i uthållighet. Men Liam tror fortfarande på Oasis. Han säger så här i en intervju med BBC i samband med releasen.
We're always excited with when our record comes out. If people like it. If they don't like it, they don't buy it.
Det är en varm augustinatt i Paris 2009. Tiotusentals fans trängs framför den stora scenen på festivalen Rock on Seine. Men bakom scenen startar ett gräl. Nere i logen är Liam på ett uruselt humör. Han klagar på journalister som gett bandet dålig kritik och eldar upp sig mer och mer. Allt är fel. Och bandmedlemmarna lyckas inte lugna honom. Noel berättar i Absolute Radio.
Liam kind of just there, well, fuck you, and all that again. And he kind of storms out of the dressing room. On the way out, he picked up a plum, and he threw it across the dressing room, and it smashed against the wall.
Plommonet som nu lämnat en kladdig fläck på väggen blir början på slutet. Bandet med entourage sitter handfallna, medan Liam springer iväg. Noel fortsätter berätta i Absolute Radio.
And for whatever reason, he went to his own dressing room and he came back with a guitar and started wielding it like an axe, and I'm not fucking kidding. You know, he nearly took my face off with it, you know. So I was like, you know what? I'm fucking out of here.
Några minuter senare skanderar en röst på franska över publikhavet. Ett fan i publiken filmar och lägger ut på YouTube.
Noel se sont battus. C'est une blague. Le groupe. Bouh! N'existe plus. Ne jouera pas ce soir et annule.
Rösten säger att Liam och Noel har varit i slagsmål. Konserten är inställd. Spridda burop sprider sig i publiken. På stora bildskärmar rullar texten som förklarar att biljetterna är återbetalningsbara. Sen säger rösten att hela Europaturnén är inställd. För Oasis finns inte mer. Sky News och Ekot rapporterar.
Nu splittras den brittiska rockgruppen Oasis. Noel Gallagher skriver på gruppens hemsida att han inte längre kan jobba tillsammans med sin bror Liam efter en rad bråk. Tillkännagivandet kom efter att en Oasis-konsert i Paris ställts in efter att bröderna slagits strax innan de skulle in på scenen.
Oasis have split, and according to Noel Gallagher this time, it's for good. Noel announced he's quitting the band because he can't work a day longer with his brother Liam.
Fansen kan inte tro att det är sant. Sky News besöker en festival i Leeds där sorgen och chocken är påtaglig. En ung kvinna står mellan leriga tält och tittar ner i marken.
They were like 11 out of 10 in my life. Liam especially, you know, felt great with him.
Andra röster i brittisk press menar att nyheten inte kommer som någon överraskning. BBC om uppbrottet.
Offstage, Liam's edgy attitude often threatened to overshadow their music. Recently, their disagreements have become more public. Liam saying of Noel, he doesn't like me and I don't like him.
We enjoyed watching these brothers go from having nothing to having everything and, you know, having the odd scrap along the way. But I think in recent, certainly in the last year or so, it's become a bit uglier and not as enjoyable to watch.
Det har gått 10 år sedan den sista spelningen i Paris. Bröderna Gallagher har inte pratat med varandra sedan dess. De kommunicerar med varandra via brittisk press och Twitter där de pikar och hånar varandra.
Nej, men det känns som en verklig reality-serie, hela deras karriär från början egentligen. Att man har fått följa dem, alltså som någon form av Truman Show eller någonting.
I en intervju i CBS Sunday ser Noel tillbaka på framgången och bråken.
Could you have been successful without each other?
No chance.
No chance?
No way. I wouldn't have got anywhere without him and he wouldn't have got anywhere without me.
Right.
As simple as that.
En återförening känns långt borta. Men bandet från Manchester har ändå en särskild plats i historien om rock. För trots de bittra bråken lever musiken vidare.
En av de grejerna som man alltid kommer komma ihåg med dem, det är att de är svinroliga. Det är därför man fortfarande bryr sig om Oasis. Jag är glad över vad Oasis var i mitt liv. Och jag är så himla glad att jag hittade dem när jag hittade dem. Att jag bodde i Kumla och var tonåring och fick höra ett band som på något sätt förändrade mig som person.
Du har lyssnat på P3 musikdokumentär om Oasis. Ett program som gjordes hösten 2019 av mig, Teresa Kristoffersson. Producent var Axel Winqvist, exekutivproducent Ulla Svensson och tekniker Fredrik Nilsson. P3 musikdokumentär görs av Tredje Statsmakten Media. Låtlista och information om ljudklippen vi använder oss av i dokumentären hittar du på webben.
I heard you say